Välkomna till det här julspecialprogrammet med mig, reportern Katarina Gunnarsson. Och jag tar med till det uppdelade Stockholmsområdet, Hässelby. Möt blomsterhandlaren som sett unga på torget fastna i kriminalitet. Och hör hon som berättar om hur polishelikoptern har blivit ortens fågel. Och mamman från de stora villorna som inte vill att hennes barn ska gå i skolan i det utsatta området. I två uppmärksammade reportage från Hässelby belyser jag den politiskt brännheta frågan om samhället ska försöka blanda människor från olika bostadsområden eller om det inte går. Områden som Hässelby finns i många olika städer i Sverige. När det byggdes på 1950-talet var folkhemstanken att människorna från villområdet skulle handla och ha sina barn i skolan uppe i centrum. Men när centrum i Hässelby gård fått allt större andel med utländsk bakgrund och kriminaliteten har gjort att området hamnat på polisens lista, så undviker nu de resursstarka från villorna att vara här. Följ med mig, Katarina Gunnarsson, till torget i Hässelby gårds centrum som just hamnat på Boverkets lista över utsatta områden.
Det var ju tryggare förut när jag var liten.
Men nu har du barn här. Vad heter det? Hur känns det då?
Jag har ju svårt att släppa ut henne själv. Det gör jag inte och det dröjer nog länge tills jag gör det. Men när jag var liten då kunde jag ju vara ute själv utan problem. Men idag hade jag inte släppt ut henne själv. Det är tråkigt. Det är tragiskt.
Omgiven av husen från 1950-talet säger en mamma att hon är så rädd för de kriminella här i Hässelby gård. Hon vågar inte låta sin 7-åriga dotter gå ner på gården och leka i klätterställningen på samma sätt som hon själv fick göra när hon växte upp här. Hässelby gård finns med på polisens lista över kriminellt utsatta områden och klassas också som en så kallad öppen drogscen. Men nu finns området också med på Boverkets nya lista över 180 områden i Sverige som präglas av så kallat utanförskap. Det var regeringen som gav Boverket i uppdrag att ta in kommunstatistik och komplettera med Brottsförebyggande rådets statistik. Och Magnus Jakobsson på Boverket berättar.
Utanförskap finns det egentligen ingen riktig definition av. Så det vi gjorde i det här uppdraget är att vi har tittat på några olika parametrar eller utgångsvärden. Bland annat bidragsberoende, kriminalitet, om man har svagt demokratiskt deltagande, hur skolresultat ser ut. Den här studien vi har gjort är en kombination av alla de här variablerna eller utmaningarna.
Men vad får då det här så kallade utanförskapet för konsekvenser för ett område som Hässelby gård? När Hässelby byggdes på 1950-talet blev det berömt som en symbol för socialdemokratiska folkhemmet där människor bodde från höghus och villor skulle blandas här i centrum. Men så är det inte längre. De som bor där borta i villområdet, de är rädda för att komma hit och handla och de vill inte ha sina barn på dagis här fast det bara skiljer 500 meter mellan dem och oss, säger Lorena. Och när jag kom hit för 40 år sedan, säger hon, då var det lugnt här. Men nu vågar inte heller jag vänta på tunnelbaneperrongen om jag ser de unga kriminella, säger Lorena.
Det är de kriminella unga som ibland i tunnelbana jag väntar inne, inte i perrongen. Det är inte säkert, Hässelby nu. Jag är jättesint att det har blivit så där. Väldigt, väldigt osäker.
Men ordet utanförskapsområde som används i rapporten låter så dystert, tycker Lorena. För det finns ju mycket värme och omtanke här, säger hon. Ett exempel på det är blomsterhandlaren här på torget. Alla pratar med den här blomsterhandlaren, både gamla tanter och unga kriminella.
Och han är väldigt härlig. Den här är väldigt ikonisk, den här affär här i Hässelby.
Hon får medhåll av en kvinna som heter Anna.
Och alla tanter älskar honom också.
Så går Anna och jag fram till blomsterhandlaren Salim som har sitt stånd mitt på Hässelby torg.
Du är omtyckt här på torget.
Ja, jag försöker sprida glädje här.
Och jag frågar honom vad han tänker om att Hässelby gård i den nya rapporten omnämns som ett av de 180 utanförskapsområdena i Sverige. Det stämmer, säger Salim. Jag ser allt som händer här på torget, säger blomsterhandlaren Salim.
Så jag kommer aldrig att skaffa barnen. Hur mycket jag sett här på torget, jag redan bestämt. Jag vill inte ha barn.
Det känns som att du har sett så mycket sorgligt när du har stått här.
Absolut, absolut. Jag har stått här 14 år. Jag har sett barnen 12 år, 13 år. De säljer knark, de har bestuler, de gör allt. De försöker sköta varandra, de hatar varandra. Och det är jättehemskt och fruktansvärt. Det är därför jag vill inte skaffa barnen.
För du har sett när de går under här på torget?
Absolut, med fina kläder och fina mobiler. Och folk vågar inte komma hit på torget. För de är rädda för dem.
Runt blomsterståndet startade politiskt samtal mellan Salim och hans kunder som har blommor i händerna om hur Hässelby gård ska komma bort från listan med de 180 utanförskapsområdena. Nu ska området bli mer blandat. För när det här området byggdes på 1950-talet var ju tanken att de omkringliggande villaområdena skulle komma upp hit till torget och utföra sina ärenden och ha sina barn i skolorna här. Men nu med valfriheten flyr de resursstarka det här området och kvar i Hässelby gårdsskolan är mest de med utländsk bakgrund, säger Anna.
Jag har även vänner som bor i Hässelby gård som har satt sina barn i skolor på annat håll.
Jag förstår dem absolut, jag förstår dem 100%. För de hör mycket och du ser mycket och de tittar jättemycket och de räddar om sina barn.
Så fast du bor här i Hässelby gård så förstår du föräldrar från villområdena som väljer bort skolorna här?
Ja.
På torget vid blomsterståndet står också två tonårstjejer. De säger att de har utländsk bakgrund och de berättar att deras föräldrar har gjort just så. Flyttat dem till friskolor långt bort. För att förstå det här området måste du förstå de enorma skillnaderna mellan det fattiga Hässelby gårdstorg där vi kommer ifrån och det rika Hässelby villastad, säger tjejerna.
Det är som att det är två olika städer nästan. Alltså det här är lite mer stressigt, mer gängkriminalitet, mer problem och sånt. Men i villastad är det så här, du kan till exempel, om vi tar ett exempel, i villastad hade du kunnat gå ut 2 på natten och inte hade tänkt att något hade hänt. Du hade kunnat gå ut med en dyr klocka på en elspark med din mobil och pengar i fickan och du hade kunnat vara lugn. Men om du hade gjort det här när det finns människor här så hade du, alltså det hade ju funnits en stor chans att du blir rånad eller att folk kommer till dig och att det blir problem och så vidare.
Det senaste året har socialdemokratiska politiker argumenterat för att olika bostadsområden måste blandas mer för att minska utanförskapet. Och borgerliga politiker har kallat det här för en ofrivillig tvångsblandning. Men om villaföräldrarna som bara bor några kilometer bort skulle tvingas sätta sina barn i förskolor och skolor här uppe vid torget, så som de gjorde förr, så skulle språksegregationen minska, föreslår jag. Nej, men det går inte, säger Esan, som har blommor i handen. Och berättar att han själv valt bort en förskola här eftersom både barnen och personalen pratade så dålig svenska.
Jag har bytt förskolor nu. De kan inte ens prata svenska riktigt bra. Alltså, hur skulle barn lära sig? Så barnet kommer lära sig samma uttal som lärare eller fröken pratar.
Så du tog ditt barn från den här förskolan här i Hässelby gård och satte den i
bättre,
där de pratar bättre svenska, personalen.
Då är det bättre områden.
Men alla de här villaföräldrarna som är så himla nära.
Men de kommer aldrig lämna barnet här. Det är Hässelby gård. För det är skillnad.
Och så börjar jag prata med några killar. Jag frågar dem varför familjer och ungdomar från villorna inte vågar komma hit.
Hässelby villastad, man hör på ordet, det är villor. Sådana här, det är mest lägenheter, sådana här grejer. De som bor vid villorna och sånt, de har det bättre ekonomiskt.
Skulle du vilja gå över den där gränsen och umgås med dem på andra sidan?
Ja, 100%, för inte. Men jag tror inte de skulle kunna göra samma, fattar du?
Varför inte?
Jag vet inte, kanske de är rädda för att så här, något ska hända kanske.
Det kan vara också att de här som bor kanske på andra sidan vägen vill inte att deras barn ska gå i den här skolan för att de kanske var rädda att vi kanske rånar dem, att vi kanske slår dem, att vi kanske utnyttjar dem på grejer. Sådana saker, men det är inte så egentligen. Det är så här, det spelar ingen roll vem du är, hur du ser ut och vart du kommer ifrån. Vi alla är likadana och vi alla tar hand om varandra.
så lämnar jag människorna runt blomsterståndet på Hässelby gårdstorg och promenerar en kilometer bort ner mot vattnet. Här nere vid Mälaren ligger trevåningshusen på rad. Här i hyreshusen vid vattnet är man inte lika rika som i villorna, men inte lika fattiga som i Hässelby gårds centrum. På en bänk här sitter Eva. Vi har länge känt oss trygga här nere vid vattnet. Men de senaste åren har kriminaliteten från Hässelby gård börjat sprida sig ner hit. Och nyligen togs även vi upp på den där polislistan över så kallade öppna drogscener. Där knivar, våld och drogförsäljning är vanliga. Och fortsätter det så här så hamnar väl även det här området, Hässelby strand, snart också på den där listan som det 181:a utanförskapsområdet.
När du är nära Hässelby gård, allt det har ju spridits hit ner. Det var lite förskonat, men det ligger ju för nära. Om jag jämför, jag flyttade hit 1996 då min dotter var liten. Och det har ju förändrats. Olika gäng och knarkaffärer tyvärr i lekparken på kvällarna. Så det är ett ställe man undviker. För det finns en fin parklek här, stråket. Och där ser jag från mitt köksfönster både väktarbilar och poliser åker varje kväll. De langar där i parken och det är ju små pojkar på sina elsparkcyklar. De är ju inte ens myndiga.
Små killar?
Ja, som, det är ju så att de kör runt med sina elsparkcyklar. Man kan ju nästan se vilka det är. Det är de här små pojkarna, ofta invandrarpojkar tyvärr. Under 15, de går med sina Gucci-kepsar. En liten väska, becknarväska då. Och ofta någon Gucci-väska. Och man kommer från en familj där man kanske är utsatt och föräldrar inte jobbar, inte kan språket. Och man får uppmärksamhet av någon och man får pengar. Och, ja, det lockar väl. Men det är väldigt mycket, om jag säger, helikoptern svävar här ovanför. Ortens fågel, brukar min dotter säga. Och det säger mycket när man ska sova. Då hör man den hovrar och då vet man att något på G.
Ni lyssnar alltså på ett julspecialprogram med mig, reportern Katarina Gunnarsson. En het fråga i den politiska debatten är hur samhället ska kunna minska skillnaderna mellan olika rika och fattiga bostadsområden. Vänstern menar att kommuner med aktiv samhällsplanering bör försöka minska segregationen med så kallad social ingenjörskonst. Att styra bland annat byggandet så att de med utländsk och svensk bakgrund möts oftare. Borgerliga debattörer kallar det här för tvångsblandning. Området Hässelby villastad är stort. Inne bland villorna ligger en mycket eftertraktad skola. Men i villaområdets utkant ligger villorna egentligen närmare två skolor i utsatta områden, Hässelby gård och Smedshagen. Men trots att de skolorna är närmast så vill ytterst få föräldrar från villorna sätta sina barn i de skolorna. Jag besöker området Smedshagen, som även kallas för Arabdalen.
Det här området som vi står i nu döptes när det byggdes till Arabdalen. Och redan det är ju ett namn som sattes av de som inte bor här själva.
Arabdalen?
Ja, det är vad det kallas, det här området.
Varför det?
För att det bor mycket icke-svenskar. Sen har man dragit alla över en linje och säger det med ett ord, Arabdalen. Jag har bott här i 23 år. Det har varit alltid så, vi och ni. Det som är den stora skillnaden är etniciteterna i skolorna och segregationen i de olika skolorna. Det håller inte.
Det skiljer knappt 400 meter mellan de två olika skolorna. I den ena skolan barn med utländsk bakgrund och i den andra med svensk bakgrund. Och bullerplanket längs Lövsta vägen här i Hässelby är som en hög mur som skiljer de två olika bostadsområdena åt. Smedshagen, som kallas Arabdalen, och villaområdet där borta på andra sidan planket, säger Pierre, som säger att han har roms bakgrund. Enligt Skolverkets senaste rapport är det fortsatt stora skillnader mellan olika skolor i Sverige, eller som det står, bristande likvärdighet. och jag är här för att ta reda på varför resursstarka föräldrar väljer bort mångkulturella skolor som den här i Smedshagen, fast den ibland geografiskt ligger närmast. Så går jag gångtunneln under Lövstavägen in i villaområdet. Här säger föräldrarna att det är en väldigt känslig fråga och att de inte vill att deras röster ska höras. Men de säger att det känns tryggare i den här skolan i villaområdet. På andra sidan däremot, i Smedshagen, är ju arbetslösheten högre. Föräldrarna har lägre utbildningsnivå och språket är sämre. Och polisen har ju definierat området som problematiskt. Och till slut vill en mamma från villorna med barn i villaskolan berätta öppet.
De går ju här på villastadsskolan och det är en jättebra skola. Man väljer ju väldigt mycket skola efter rykte. Och det är viktigt att skolan har ett bra rykte.
Vad är det du ser som gör dig orolig?
Det är klart att liksom, umgås man med de som har en brytning och kanske pratar på ett visst sätt så finns det en stor risk att man kanske tar till sig slang och uttryck och sådär.
Tänker man som förälder på det här med skolor?
Ja, det är jätteviktigt. Jätteviktigt idag. Det är jätteviktigt, för umgänge är jätteviktigt. Idag som ungdom så behöver man ju vara lite, jag vet inte, man säger liksom street smart. Man måste ju se vad man umgås, man måste titta sig över axeln. Man kan ibland behöva hoppa över en buss om man ser att det är väldigt stökigt och liksom stora gäng. Det är inte tryggt överallt.
Är det det du känner att du är rädd för om dina barn skulle gå i den här mer utsatta skolan?
Mindre barn som blir påverkade av liksom kriminalitet och uppslukade av liksom kriminella nätverk.
Men frågar jag, Skolverkets senaste rapport visar ju på alarmerande skillnader mellan olika skolor i Sverige. Tror du lösningen är att skolpolitiker med social ingenjörskonst helt radikalt skulle rita om skolornas upptagningsområden så att de olika områdena skulle blandas mer? Nej, då tror jag många skulle byta skola, säger mamman.
Det finns ju en stor risk att man kanske väljer andra alternativ som privata alternativ som man kan välja utanför sitt område. Idag kan man ju välja att ställa sig på kö till skolor utanför sitt område.
Så lämnar jag villasidan och går i gångtunneln under den högtrafikerade vägen och kommer upp igen i Smedshagen. Här ligger det lilla affärscentrumet Åkermyntan och hit i matbutiken kommer ungdomarna från villorna på kvällarna för att handla läsk och godis. Men då blir vi utstirrade av killgänget som alltid hänger här, säger en kille och en tjej.
Det är väldigt mycket gäng som står där och då blir man ju väldigt utstirrad. Kanske lite rädd om man är yngre också. Ska man känna sig så utstirrad? För de står bara där och verkligen väntar på att folk ska gå förbi.
Och där kan det väl vara lite skevt på kvällarna. Jag vet ju att det är mycket gängkriminalitet i området. Klasskompisar liksom hänt att de har blivit påhoppade och så vidare.
Många av de föräldrar jag pratar med som säger att de inte vågar skicka upp sina barn och ungdomar till Smedshagens sidan säger att det beror på att det står en stor grupp högljudda killar här. De vill inte att deras barn ska gå förbi de här killarna på vägen hem från skolan. Och jag bestämmer mig för att söka upp de här killarna som skrämmer så många. Den här kvällen sitter de, ett 20-tal killar, och spelar kort på några bänkar vid Smedshagens skolan. De ropar högt när någon har bra eller dåliga spelkort.
Vi fucking bror, wallah! Fuskar det?
Jag fick den din gappa, jag trumfade nyss, håll käften.
Här sitter vi jättemånga här, du kan fråga dem också vad de tycker om hur det är här. Hur de känner Klara av dalen.
Varför tror ni att de är liksom rädda för det här området?
Det kan
liksom
vara...
Vänta, bro. Tänk ut ett svar.
Ja, jag har tänkt ut ett svar och jag vet vad mitt svar är. Det kan vara också att de här som bor kanske på andra sidan vägen vill inte att deras barn ska gå i den här skolan för att de kanske var rädda att vi kanske rånar dem. Det är inte så egentligen. Det är så här. Men om vi kommer hit och sätter oss här, jag ser kanske 3-4 gånger om dagen kommer en polisbil och trakasserar oss. Alltså... Det var för typ en månad sedan. Vi satt här och spelade kort, jag och några andra vänner. Vi var 4 pers. De avvisade oss från platsen. Vi fick inte sitta här. Alltså, vi fick inte vara här. Vi satt och spelade kort. De sa ni fara för allmänheten. Barn blir rädda. Barn som spelar fotboll blir rädda. Sen om man går till andra sidan, där uppe där vid villorna, och sitter typ där i en skolgård. Det kommer ingen polis. De tänker, det är bara svenska där. Ingenting kommer hända. De är lugna, allt sådär.
Men varför blir de rädda för det, tror du?
För det kan vara för att till exempel de har hört mycket dåliga saker. Det kan vara därför de är rädda också.
För du sa att de kallar det här för någonting.
Ja, arabdalen
i Somaliadalen.
Där vi har dem riktigt. Ja, och sen där, ja, rika, Hässelby villastad. Man hör på ordet, det är villor. Förstår du vad jag menar? Sen här det är mest lägenheter, såna här grejer. De som bor vid villorna och sånt, de har det bättre ekonomiskt.
Men det är bara en väg som skiljer, man ser ju på andra sidan.
De har fördomar om folket som är här.
De tror vi är kriminella med andra ord. Fast vi är inte det, vi är bara ungdomar som vill ha kul ibland.
Vi gör lite dumheter, det händer då och då.
Man är dum ung.
Fattar ni?
De kan vara rädda för att deras barn ska gå i den här skolan för att vi kanske robbar dem. Den är bra. Jag har själv gått här. Jag tyckte om den. Det är bra lärare. Det är bra elever.
Så lämnar jag de kortspelande killarna som så många föräldrar anger som orsak till varför de inte vågar skicka sina barn till skolan på andra sidan vägen. Men enligt polisen är området Smedshagen ett problemområde som man ständigt bevakar. Polisen hänvisar till att ungdomar härifrån har sålt narkotika och varit inblandade i våldsbrott. På ett café dagen efter träffar jag två jämnåriga tjejer från Hässelby villastad. De är exempel på elever som bott närmast de mångkulturella skolorna i Hässelby gård och Smedshagen, men vars föräldrar istället flyttat iväg dem till friskolor långt bort.
Ett tag så är det jättemycket gängdrama och så hör man en massa skjutningar. Så var det jättemycket sprängningar i Hässelby strandområdet. Jag bytte skola i fyran. För att gick jag klart min skola som jag gått i lågstadiet till sexan, då skulle jag automatiskt skickas till Hässelby gårdsskolan. Och där ville man absolut inte gå.
Den har ju inget bra rykte liksom, varken akademiskt eller socialt eller någonting.
Och så ställer jag samma fråga till tjejerna. Skolverkets senaste rapport visar ju att det är alarmerande stora skillnader mellan olika skolor. Skulle man inte med social ingenjörskonst kunna blanda elever från resursstarka och utsatta områden, frågar jag. Men då skulle vi, duktiga flickor, användas som någon slags kuddflickor och offras, säger tjejerna.
Ja, så jag ser ju alltså den goda tanken. Men så tänker jag att det är en ganska naiv syn på det. Att man ser det här goda som kan hända, men man låtsas ju att man inte ser det negativa som kan hända. För det är en ganska stor risk. Att liksom man blandar det här och bara, men då kan villa barnen hjälpa de här utsatta barnen. Men det kan också bli tvärtom att de dras med liksom ner. Ja. Liksom så här, det är inget jag hade på att riskera. Och det är inget jag känner att jag kan kräva av andra att de ska riskera. Mm. Ja, men det är en ganska sjuk begäran att liksom, någon som har det bra eller gör bra ifrån sig i skolan och sånt ska liksom också ha en skyldighet att hjälpa andra, att liksom de också ska få det bra. Alltså det är en god tanke, men det är inget man kan begära av folk, att de ska riskera sin egen goda betyg och sin egen säkerhet för att hjälpa andra. Nej. Alltså så här, jag hade gärna gjort det, men det är också så här, man vill inte riskera det själv. Alltså här, vems ansvar är det?
Ja.
Så vandrar jag iväg till själva Smedshagsskolan som så många villaföräldrar väljer bort. Det visar sig att Smedshagsskolan inte alls har så stora problem. För 5 år sedan var det stökigt och snittbetygen var väldigt låga. Men de senaste åren har skolresultaten stigit enormt sedan jag blev rektor, säger den stolta rektorn Soa Marios.
Det är underbart. Det går jättebra. Det framåt. Resultatet ser vi tydligt här. Den går uppåt liksom för varje år. Från till exempel i sexan förra året hade vi meritvärde 213 och i år 235.
Men varför kommer inte de här villaföräldrarna till din skola när du har fått upp resultaten så mycket?
Jag vet inte om de inte vågar. Alltså det finns rykte om sådana områden allmänt. Att det är farligt, kanske man tänker att det är kriminellt och hur ska jag skicka mitt barn där? De kan lära sig saker som jag inte vill att de ska lära sig.
Men, frågar jag, skulle det inte vara lättare för era elever med språkinlärningen om fler barn hade svenska som modersmål? Jo visst, det vore ju bra, men jag tror att om bara vi höjer snittbetyget och får bättre rykte så kommer nog villaföräldrarna hit till slut alldeles självmant. Men det kanske tar några år ändå. Men sen kommer de, säger rektorn hoppfullt.
Förr eller senare upptäcker man liksom den här skolan är bra, de har bra resultat, de tar hand om eleverna på annat sätt, de har hjärtat med sig. Det kan ta tid, men det kommer. Det är precis som skolans resultat. Det tog mig tid, men det blev. Bara målmedvetet, jobba, vara plikttrogen. Det ger resultat.
Men Pierre som står en bit bort från skolan, han som först berättade att området kallades Arabdalen, han är mindre optimistisk.
Så tvångsintegrera varandra i olika skolor, absolut inte. Men man måste ju övervinna rädslan på något sätt.
Och med de här rösterna från det uppdelade Hässelby tackar jag reportern Katarina Gunnarsson för mig.